Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av YH-podden. Idag ska vi prata om att podden firar 5-årsjubileum.
Och idag är det som vanligt jag, Pelle Israelsson och Tobias Landén som är med förstås. Inget AI som gästar och ingen annan gäst heller.
Nej.
Och idag är ju Alla hjärtans dag. Och det var ju det märkligaste av allt kanske. Men under medvetet så publicerade vi första avsnittet av YH-podden på Alla hjärtans dag.
Ja, det kommer inte jag ihåg att vi gjorde för 5 år sedan. Men när vi gick tillbaka sen och tittade så ja, ja, 14 februari.
Det är ju fint. Så ja. Kärlek till alla, säger vi. Och det är väl lite där, det är väl lite där som YH-podden är. Kanske.
Ja, vi brukar ju ofta prata om YH som en ankdamm, att den är liksom så liten och sådär. Men det är ganska mycket kärlek och omvördnad, tycker jag också. Det är lite det vi har försökt att, det vi känner i alla fall när vi spelar in podden, tänker jag. Att vi liksom bara vill att allting ska bli bra och trevligt för alla och liksom så. Så att det, alltid tänkt på det så innan. Men det...
Nej, och varför vi startade den här podden, det var väl lite för att du och jag, eftersom vi tycker om YH så mycket och har gjort det nu i snart 15 år, 16 kanske. Vet inte vad
jag
det
tror
är,
inte men... det räcker 17 år här, jag vet inte.
Så har jag alltid pratat. Jag tror aldrig jag har träffat dig, Tobias, utan att prata om yrkesskolan.
Nej, alltså, och vi är de här tråkiga som liksom afterworkar eller gör någonting och ändå bara pratar YH.
Och då menar jag när vi träffas antingen på distans som på något digitalt sätt eller då i live. Och oftast träffas vi faktiskt inte live, ska jag ju säga.
Nej. Det är många som tror att vi ses och spelar in den här podden, men det gör vi ju inte heller. Sen pandemin så har vi ju bara spelat in digitalt. Så.
Ja. Och det går nästan enklare, skulle jag säga. Bara vi har bra grejer.
Jag vill gå tillbaka och lyssna på dåligt ljud, så kan ni lyssna på de första avsnitten i podden, för där var det inte så bra.
Nej, och det var det upp och ner i podden också, ska jag säga, med ljudet. Men vi hoppas bli bättre och bättre på det också. Men det var väl lite, alltså av de anledningarna så startade vi ju podden. Vi tänkte, vi kan väl lika gärna trycka på räck när vi ändå pratar massor med YH.
Och, ja, men precis.
Så var det väl, eller har du något att tillägga där, Tobias?
Ja, men det började ju absolut så. Det kom ju av den tanken. Sen tycker jag det har växt till någon slags... Ja, men det finns så mycket som behöver pratas om. Det finns så mycket missuppfattningar och saker som vi stöter på. För vi jobbar ju, alltså det vi också gör hela dagen är ju att jobba med yrkeshögskolan, med anordnare liksom i utbildarsituation eller som utbildningsledare. Alltså vi är ju i det hela tiden. Och då kommer det ju upp tankar hela tiden. Så att i början var vi lite så här, kommer vi komma på så många avsnitt och innehåll? Och sen så, det finns ju... Vi har ju ganska många tankar som vi inte har spelat in. För det finns alltid något att prata om.
Absolut. Och det kommer vi fortsätta med att göra. Men vi kan ju titta lite på statistik och sådär runt YH-podden.
Precis. Det är det roliga med att ha en podcast också. Att man får reda på att folk lyssnar på den och sådär. Och där, eftersom jag också jobbar mycket med statistik och data och sånt där, så en disclaimer, ett liksom, en bra sak att veta innan är att mätning av podcasts är ganska oprecist. Vi får en hel del statistik. Den riktigt bra statistiken får vi baserat på er som lyssnar på Spotify. För att Spotify äger den plattformen som vi publicerar ut igenom. Men man kan ju lyssna på massor av plattformar och det är inte säkert att vi får alla spelningar på rätt sätt och sådär. Men den häftiga siffran, eller vi kan ju börja med att hur många avsnitt har vi publicerat? Det borde vi kunna räkna enkelt.
25.
Ja, precis. Så i genomsnitt 5 avsnitt om året, det har inte varit så jämnt liksom. Men vi har totalt sett på alla de 25 avsnitten så har vi kommit, vi kom för några dagar sedan över 6000 spelningar. Så att 6069 spelningar har vi just idag på alla avsnitten. Och vi har i dagsläget Det är bara på Spotify vi kan se följare, men på Spotify har vi 129 följare som följer podden och därför får upp den i sitt flöde in i Spotify. Sådär. Men vi har väl en, liksom, det mest spelade avsnittet, enskilda avsnittet, har ju nästan 500 spelningar. Det är lite varierande vad som går hem, men överlag, den här första avsnittet varje år med tilldelningen är ju liksom i topp nästan varenda år. Så där. Det är liksom, de är alltid populärast precis när de kommer. Många som vill lyssna på dem.
Ja, och den tilldelningen har ju också nu... Vi har ju statistik vid tilldelningen som vi pratar om jämt. Nu måste jag... Tobias, du har tagit fram ett jättebra verktyg som vi kallar Ytan. Så man kan, nu kan ni ta del av den statistiken på vårat sätt om ni vill. Det hör precis. Av er. Eller sök på Ytan.
Den är ju rolig att prata lite om, för den tog vi fram först i en första version för att vi jobbar med sånt och behöver ha statistik där vi jobbar med ansökningar och sånt där vi gör med anordnare. Men sen så skulle vi spela in ett poddavsnitt med en kollega för några år sedan och då behövde vi ha ett lite mer visuellt gränssnitt så att vi kunde kolla på den. Då satt vi i ett Zoom-möte och delade den och tittade på den tillsammans. Så då hottade jag upp den lite grann så att den var mer användarvänlig och inte bara liksom någonting de som förstod datan kunde gräva i. Och nu har vi hottat upp den ett steg till då, så att vem som helst egentligen kan använda det. Så den är också, det är en produkt av podden. Jag tycker det är lite kul att den liksom har växt fram delvis tack vare podden. Mm. Och blivit det systemet den har blivit i alla fall.
Mm. Ja, vilket avsnitt är det som hade 500 unika lyssnare då?
Ja, nästan 495. Och det är ju vårt avsnitt nummer 2. Det som handlar om kursplaner och betygssättning. Så det gör ju mig glad hela tiden, för det är mitt absoluta favoritområde. Sen att det avsnittet nu då är nästan 5 år gammalt får mig att känna att det kanske är dags att spela in ett nytt avsnitt av de här riktigt gamla. För i början pratade vi om övergripande grejer som liksom hur fungerar antagning, hur fungerar kursplaner och betygssättning, liksom, hur fungerar ledningsgruppsarbetet och sånt där. Men många av de här är ju, de är ganska gamla nu. Det har inte hänt så mycket regelverksmässigt, så de är liksom inte helt fel. Men det känns ändå lite sådär, ett avsnitt var femte år om samma sak kanske vi kan kosta på oss och bara göra en retake på den.
Den kan vi också, ja, och då kan vi säga att vi har ju pushat kursplaner ganska mycket, framförallt du, när det gäller utformningen av dem.
Så vi har haft... spelat in avsnittet. Ja. Vi har ju lärt oss massa mer nytt. Regelverket har inte ändrat så mycket, men vi jobbar ju på ett mer, jag höll på att säga, revolutionerande, lät väldigt säljigt. Men vi har ju liksom, vi hade ju en vända där vi jobbade jättemycket med kursplaner med anordnare. Det var ju något år jag skrev, vad var det? Typ 400 kursplaner på ett år eller någonting. Alltså en enorm bearbetning. Och då hittade vi massa strukturer i hur man jobbar kollaborativt med kursplaner, mer datamässigt och sådär. Så vi har ju utvecklat vårt synsätt på arbetet runt kursplaner. Alltså vad man ska och inte ska göra, inte så stora förändringar, men hur man kan jobba smart med dem. Där har vi lärt oss massor genom att göra ännu större volymer. Liksom, i vanliga fall så kanske jag i alla fall har jobbat med att designa 1-2 utbildningar om året. Så det blev väl en sån här 30 kursplaner. Men sen kom det ett år där vi fick massor av utbildningar vi designade och skrev om kursplaner i och fixade. Och då fick man ju pusha sin egen gräns och bara, hur kan vi göra det här? Så, och det har vi inte pratat om i en podd.
Nej, så det är dags för ett nytt poddavsnitt om kursplaner, tror jag. För att det är också, vi har haft mycket dialog med myndigheten om de här kursplanerna som vi har pushat lite. Så att det finns och prata om. Det tycker jag.
Och där har det sker ju mycket liksom, även om regelverket inte ändras, så ändras ju tolkningar ganska mycket. Vad som är rätt och fel, det smalas av genom tillsyner och kvalitetsgranskningar och sånt där. Så att myndigheten utvecklar ju också sitt synsätt på saker, även om inte förordningar och föreskrifter alltid uppdateras. Så att bara sådana skäl är det mesta värt att prata om igen.
Ja, liksom. Jag sticker nu ut hakan lite och säger, det beror på lite vem man pratar med om på myndigheten också.
Ja.
Men ja.
Ja, men, och det är ju, och det där märker vi, alltså, en stor grej vi gör, eller en av de vanligaste sakerna, alltså där vi lär oss väldigt mycket, det är att vi blir ju inkopplade hos anordnare när de har fått en liksom nedslag vid en tillsyn eller så och behöver fixa till exempel kursplaner eller något. Och därför är vi ganska inblandade i nära samarbete med handläggare på myndigheten och sånt. Och där märker vi det, så vi jobbar med flera anordnare, så får ju vi se många olika perspektiv och hur det behandlas vid flera tillfällen. Och det är jättekul, det är ju därför vi gör det, för att man lär sig massor och kan stötta och föra över kunskap och sådär. Men de blir också lite frustrerade när man märker att handläggarna tycker lite olika, att det finns ett personligt tyckande i myndighetsutövningen ibland, och det ska det ju inte finnas, men det finns tendenser till det, absolut.
Ja, men på det här sättet har vi ju egentligen utvecklat alla saker vi har pratat om, eller hur? Vi har inom varje område har vi ju också jobbat med de grejerna. Och det är kanske därför vi har pratat om det, för att vi också jobbar med det dagligen och kommer i kontakt med olika saker. Så att, hur ser det ut sen?
Nej, men jag tänkte på det. Det är ganska kul, för jag satt inför det här så att jag håller igenom hela listan, och så kan man ju se så här, men 2019 hade vi massa avsnitt om det här. Just det var ju då vi jobbade med de sakerna. Så det är oftast det vi jobbar med som kommer upp som teman i podden. Att vi liksom knyter ihop det. Men bland högt spelade då, det är ju många av de äldre avsnitten som många har gått tillbaks till. Så där har vi också antagningsprocessen, hur man jobbar med antagning. Pratade vi också om som avsnitt nummer 3. Ledningsgruppsarbete, avsnitt 8, ligger på tredje plats som mest spelade. Och sen UL-rollen. Ett av de där avsnitten där vi pratar om hur omöjligt det är egentligen att vara utbildningsledare. Alltså hur man ska organisera sig och stressen. Och så. Vi har fler avsnitt. Även avsnittet som heter Stressen inom IH ligger i topplistan av de mest spelade. Så att de här där vi pratar om det jobbiga att vara utbildningsledare i rollerna hos anordnaren och sådär. De har väldigt mycket spelningar.
Man vill bli bekräftad i sin stress. Liksom.
Ja, man kanske vill hitta lösningar. Ja, och där har vi pratar lite sånt i de här avsnitten. För er som inte har lyssnat på dem, gå tillbaka och lyssna. För det finns ju lite grejer att ta med sig. Men det är ju så, anledningen att vi gör det här med massa anordnare är för att man måste titta på varje verksamhet och varje uppsättning av utbildningar. Så att jag tror inte vi med podden löser allas problem. Alltså det är det vi gör utanför podden, när vi är inne och coachar och konsultar till anordnare. Då kan vi ju se vad är förutsättningarna här och hur kan vi lösa det. Och sen tar vi generella lärdomar från det att ta med podden. Så något resonerar nog med alla och hjälper till. Men det är ju unikt i varje situation. Så att det är liksom, podden kan bli avkoket. Lät kanske inte vara.
Men det är en vanlig fråga. Så här, men hur många utbildningar har en utbildningsledare till exempel? Och den är ju omöjlig att svara på. För det första heter det ju program nu för tiden.
Det heter inte ens utbildningsledare överallt heller, det heter allt möjligt.
Och det är uppdelat på olika sätt, och på härsen och tvärsen. Så att det finns ju ingen, det går inte att svara på den liksom, riktigt.
Nej.
Faktiskt. Så det, ja.
Och vi ser ju fortfarande en variation. Jag tror vi pratar om det. Nu har inte jag hunnit lyssna igenom alla våra gamla avsnitt. Det blev lite mycket tid. Då får man ju lyssna in. Jag vet inte, varje avsnitt är väl i snitt i alla fall en halvtimme. Så det är nog en 12-14 timmars material. Ja, hur som helst. Men jag vet att vi har pratat om det här med att vi, i någon av de här avsnitten i alla fall, att vi såg att det var som stor skillnad. Ibland har man liksom kanske 2 eller 3 klasser, och vissa har 5 eller 6 klasser, och att det är liksom olika prioriteringar på olika skolor. Och det är ju konstant. Alltså när en skola ändrar och bara, men nu ska vi organiseras på det här sättet, då är det en annan skola som organiserar sig på det sättet som de hade. Så att de här sätten att vara organiserade på, de bara snurrar runt och experimenteras med hela tiden. Och vi som har lite sån här fågelsyn på det, det har ju myndigheten också tror jag, men det är lite fascinerande hur liksom, ingen modell är egentligen perfekt. Alla måste hitta det som passar för dem just nu, och därför sker det omorganisationer. Ja, så, men vi har hittat några modeller vi ändå tycker fungerar bättre än andra. Så att vi kan ändå rekommendera att säga att det här verkar vara mer hållbart än det här. Men vi har inte sett det här som är perfekt. Jag tror inte det finns.
Alltså, och jag tror att det handlar om vilka personer det är som jobbar, helt enkelt. Alltså, vad har man i sin personal? Precis. Vad är det för människor? För det är ju hur de jobbar. Men bara för att man delar upp en roll mellan 2 personer i ett program till exempel, så är det inte säkert att 2 andra personer i ett annat program kan dela upp det likadant.
Nej.
Så om man ska dela upp det, så utbildningsledarens roll så att säga, då måste man nog titta på vilka personer har jag att jobba med och där hitta. Ja. Det går inte som någon sa, vi kan inte ta bort en pusselbit om man ska byta ut en anställd. Ta bort en pusselbit och sen försöka leta efter en exakt likadan. Och försöka sätta in där igen. Det går inte, har jag märkt. I alla fall inte i den här branschen. Utan man måste ju titta, vad saknar vi för pusselbit? Ja. Inte att vi ersätter en pusselbit. Om du
Nej,
hänger med.
nej men precis. Nej, men det är därför det blir ju unikt, för det är ju människor som jobbar med människor. Och dessutom är det variabla utbildningar, de olika långa, olika stora klasser, distans och bundet. Så därför måste man måste ju bli bra på att förstå vad slutresultaten, vad effektmålen är av saker, och sen så jobba sig bakåt och bygga varje organisation. Så att podden blir ju vårt utlopp för de bästa idéerna, de övergripande tankarna, resonemangen, sånt vi har stött på. Och det tycker jag syns i alla de här avsnitten, att vi liksom boilar ihop saker till någon kärna, och så blir det ett avsnitt om det. För att vi är ute och gör det här liksom.
En sak som
Myter inom YH ligger ju
ja,
jättehögt också, är
det
värt
gör
att
det.
säga. Och det var ett av de roligaste avsnitten, tycker jag. Jag tycker vi borde göra till Myter inom YH, för att det känns som att det är, ja, men det finns så mycket hela tiden. Det finns så mycket feluppfattningar, tycker jag. Och jag stöter på dem varenda dag, känns det som. Där det är nya sådana. Ja, man bara snedtänk hela tiden, liksom. Och de behöver inte alltid vara så stora, men de frustrerar mig. Att det
Ja.
liksom, att det inte finns en gemensam kunskapsbas. Så vi har ju försökt, det är ju också, vi måste ju prata om att vi har försökt att starta YH-utbildning till att bli utbildningsledare.
Ja.
Och inte, alltså, vi visste väl att det inte skulle bli beviljad. Men det kommer ju också ur den här gemensamma kunskapsbasen, att det kommer in så många människor med olika bakgrund från olika andra skolformer och arbetsliv och sånt. Och sen så hinner man liksom inte riktigt få den här kunskapsbasen i det. Så därför har vi
Precis.
bedrivit av UL-utbildningen tidigare, så gick det över till att vi hade vår egen då, som heter YH-utbildningen, där vi liksom försöker sätta den där kunskapsbasen. Men med rotation av mängder människor och sånt, så är det ju svårt att uppnå. Så
Ja,
därför tror jag myter och sånt där är
ja,
väldigt uppskattade. Liksom.
verkligen. Och det är lite märkligt med, det är lite skomakarens barn när det gäller YH. För att det finns, vi vill utbilda till yrkesroller inom YH, men inte till yrkesroller som behövs för att bedriva YH. Och det är ganska intressant.
Nej,
För att vi, där ska man inte, där ska man lära upp, först ska man anställa folk och sen så ska man på något sätt lära upp dem att göra jobbet. Och det gör att folk går in i väggen lite för tidigt. Det är i alla fall vad jag har sett. För att de vet inte hur man ska bedriva YH. Och vet man inte det, om man startar utan att
just
veta
det.
det, då blir det jättejobbigt. Så att, ja, om jag får pusha för det här en gång till. Myndigheten godkänner sådana utbildningar. Det behöver inte vara vi som söker dem. Jag vet att det är
Nej.
två andra anordnare som har försökt också. Men
Ja.
vi måste ju ta hand om oss själva också på något sätt.
Ja, men där tror jag också att bara för att bredda lite grann, så alla skolor kommer jobba på olika sätt. Alla kommer behöva sin egen internutbildning i sina strukturer och vad de gör. Men det finns någon bottenbas av att liksom leda utbildningar, vara ansvarig för de här sakerna. Och den gemensamma kunskapsbasen är samma oavsett anordnare. Och den behöver liksom etableras mer. Och jag tror att den behöver vara i större omfattning än vad befintliga utbildningar är idag. För att gå några dagar när man är ny på jobbet och liksom komma in i det är en bra start, men det behövs mer. För det är så komplext. Alltså, jag tror inte jag förstod, alltså, dels när både du och jag började, så var det ju KY och höll på precis att gå över till YH. Det var där, ja, men 2007, 8 i krokarna. Men jag tycker att mycket av det jag vet idag har jag samlat på mig över massa års erfarenhet. Och helt ärligt, folk stannar inte så länge i YH. Alltså vi kan ju räkna typ på två händer hur många människor som har varit kvar i YH lika länge som vi har hängt kvar. Inte riktigt, men
Nej,
jag tror
men
inte
det
det är mer
är
än 30, det är inte mer än 30-40 personer i alla fall, som har liksom hållit på så länge och samlat på sig den. Det är en cirkulation. Folk
ja.
stannar inte så länge att de hinner bli riktigt erfarna av YH, att bedriva YH. Liksom. Då behöver vi utbildning.
Ja, något som jag tänker på som vi försökt att göra, eller vi gjorde ett avsnitt i podden, en liten avstickare som handlade om att berättelser från YH Sverige.
Just det.
Och där finns ett avsnitt som ligger på podden man kan lyssna på. Det är som en berättelse som är inläst av en person. Och
Precis, i lite så här utbildningssyfte, för att folk ska reflektera lite själva och få höra ett scenario och sådär.
Och den var faktiskt min första upplevelse som utbildningsledare. Det är min berättelse. Och den, jag gick in i väggen nästan. Det var på Jag var på väg att säga upp mig efter 6 månader ungefär. kom ihåg, efter jag började som utbildningsledare. Jag visste ju ingenting om YH eller att bedriva någonting. Så jag
var ändå utbildning tidigare.
Ja. Utbildning tidigare. Jag hade varit utbildad projektledare, utbildad i ledarskap. Men ändå så körde jag diket. Jag fick hjälp av min chef och jag bad om hjälp och fick hjälp. Och vi löste det där och sen kunde jag fortsätta. Men sådana berättelser, är det någon som är intresserad och hakar på det där och skickar in berättelser så kan vi läsa in dem. Det vore jättekul om man kunde få det och göras mer.
Finns väl på YH-podden, va? YH-podden.se, ja. Så har vi väl en så här skicka in din berättelse. Ja. Och det här var, alltså, när jag kollar nu, det avsnittet publicerade vi i april 21, så det är snart 3 år sedan. Och det har fått en del spelningar, men jag tror att den liksom, ja, men jag tror att vi behöver se att det finns intresse, att det kommer in lite andra berättelser som vi kan anonymisera och sådär. Jag tror att det kan, ja, men det är bra att puffa för det igen. Det är fortfarande en bra idé. Jag tror att det kan hjälpa många att få höra scenarion liksom så.
Och den handlar lite om, inte en missnöjd klass, men en missnöjd studerande. Men det blev en missnöjd klass. Och det har vi också pratat om i podden, ja. Missnöjd klass.
Och det har vi jobbat mycket med i perioder också. Gå in och bara, alltså när det verkligen så här brinner i en klass, så har ju vi vid flera tillfällen gått in och liksom lugnat ner klasser. Det låter ju som att man så här tar hand om typ får, liksom, eller som det är en så här boskap som man liksom ska lugna ner. Men som grupp så blir ju en klass en liksom psykologisk enhet på något sätt man hanterar. Men sen kan det ju vara, det finns ju kärnor. All frustration, all ilska i klasser och sånt där kommer ju ur något riktigt. Och vi har ju utvecklat ganska många metoder för att komma igenom det, för att liksom sakligt hitta problemet, hantera det och prata om det och sådär. Så det har vi gjort en massa gånger och det blev det ju en avsnitt om det också när vi precis hade gjort en massa sådana. Och där hade vi den här när klassen är missnöjd med en kurs som är nummer 16. Så. Jag tyckte det var ett ganska bra avsnitt. Den ligger inte i topplistan mest spelade. Men det är, jag tror inte det beror alltid på innehållet heller, utan lite på, alltså de som har publicerat nu mer i nutid, de får ju mer spelning initialt. Vi har ju fler som följer och börjar lyssna direkt. Så vi kommer ju oftast upp i de här, ja, med lite drygt 100 spelningar inom de första dagarna. Så. Det hade vi ju inte i början. Så de äldre avsnitten är de många som har missat också. Så ni som lyssnar på det här, det finns lite guldgruva i tidigare avsnitt också. Gå tillbaka och lyssna på dem. Det är mycket som är aktuellt fast att det är gammalt. Liksom.
Något vi har hållit på med, Tobias, annars också, det är ju informationsspridning och utvärdering kanske. Jag vet inte om det är rätt att säga så, men vi har ju varit, vi brukar ju vara på YH-forum och gå på olika seminarier och sånt. Och senast gjorde vi till och med ett avsnitt om senaste YH-forum. Det var lite kul, tycker jag. Jag kände att det här vill jag göra mer, tänkte jag.
Ja, men vi gjorde det varje, precis i början på podden också. Ja. Då hade vi någon mer liksom intervju-idé, att vi intervjuade folk och försökte klippa upp och sånt. Men det formatet vi gjorde nu senast var ju väldigt uppskattat. Vi fick ju ganska mycket kommentarer in efter det också. Där vi liksom egentligen summerade ihop det för de som inte var där. Och det tror jag är en sån här, i mitt bakhuvud finns ju den här demokratiseringsidén också. För YH, även om det är många som pratar med varandra och sånt, och det finns vissa träffpunkter som YH-forum och sånt som är fantastiska att de finns, så är ju spridningen mellan personer, det finns inte jättemånga levande heltidsforum, så att jag tänker att där fyller vi med podden ett visst syfte i det också, att delge sånt där som har hänt, att liksom berätta om grejer så att de som inte var där också tar del av det.
Vi har faktiskt misslyckats att publicera ett inspelat.
Ja, just det. Vi har ju ett inspelat avsnitt som vi inte har lagt ut.
Som handlar om
IH-utredningen. Framtidens yrkeshögskola heter den. Vi spelade ju in det typ 2 dagar, eller typ dagen efter rapporten kom, så hade vi så här snabbläst igenom den och spelade in. Och så var det precis i semestertider. Så att jag glömde att klippa klart det där. Och sen när vi kom fram till typ augusti så bara, nej, vi kanske inte ska, nej. Nu har vi annat att prata om. Så. Ja. Det ligger ett avsnitt. Om väldigt många hör av sig efter det här avsnittet kan vi ju publicera det som ett extra avsnitt, som det redan är inspelat, tänker jag. Men det är lite utdaterat, för vi har ju läst mer och hört mer om den sen dess. Så då får man ju också ta den med en nypa salt över att vi spelade in den när den var färsk. Liksom.
Ja.
Men vi har inte gjort något nytt avsnitt om den heller, och det är ju också en sån här grej. Det görs ju ganska mycket utredningar och politiska grejer, och vi har ju pratat mycket, du och jag, om att vi kanske borde göra mer sånt. Ha lite mer gäster, komma in på sånt. Så jag tänker att det blir lite mer sånt framåt också. Lite mer väva in andra personer som gör de här
politikerna. Ja, ja, men samarbeten även för, jag menar, EU-forum och EU-förbundet får gärna. Det skulle vara kul att göra något tillsammans om det.
Ja, precis. Ja.
Det får vi se vad som händer. Vi har ju pratat om mycket mer också. Något annat vi vill prata om, det vi har pratat om studiemiljö, vi har behålla de studerande, tycker jag är en intressant punkt vi har pratat om faktiskt. För att det är något som alla brottas med hela tiden. Hur behåller vi de studerande? I alla fall, nu bara tar jag en siffra som jag tror. Och det är ju säkert 80% av alla utbildningar som funderar på hur ska vi behålla alla? Varför har vi avhopp? Är det 17% avhopp i snitten och sånt där?
Det är ganska... Ja, jag har inte kollat upp någon ny siffra nyligen, men ja, där är krokarna. Och det är också vissa som har ännu större. Alltså det är många som tappar 50% av sina studerande. Eller har 50% tomma platser. Kombination av att inte riktigt fylla och att inte riktigt behålla kan ju leda till riktigt låg mängd studerande. Liksom fyllda platser. Nyttjandegrad heter det.
Nyttjandegrad, ja. Ja, vi vill ha fulla klasser så vi får full
användning. Och det är kul. Det har vi ju pratat lite om, för vi utöver att du och jag och några fler är ute och konsultar till anordnare med rent liksom, ja, men hur man strukturerar sitt arbete och såna här kursplaner och grejer, så är en stor del av vad vi gör på Klok är ju också att vi håller hela utbildningar, och vi har ju jättehöga resultat på just den här behållande nyttjande graden. Så vi pratar lite om att vi kanske ska spela in lite tips kring det. För att vi har ju just nu alla klasser vi var med och startade, jag vågar inte säga vi alla, men alla på IT i alla fall, alla programmeringsutbildningar vi startade nu i höstas, de är ju fortfarande fulltaliga, eller liksom över rekryteringsgränsen i alla fall. Och det betyder att vi har hittat någon form av faktor. Och det är ju fler olika anordnare, så att det är en kombination av vad både vi och anordnare gör. Så där tror vi att vi har mycket att paketera ihop i lärdomar också. Så det kommer det säkert ett avsnitt kring. Ja. Men där finns det mycket att jobba med. Vi märker ju, som vi är från mycket från lärarsidan också, att det spelar väldigt stor roll hur anordnarna jobbar. Några av de klasserna vi har valt mycket i år, de hade vi inte alls samma behållande förra året eller förra året när vi jobbade med dem. Och det är för att vi genom åren har flyttat runt vem som gör vad, hur vi kommunicerar med klasserna, hur vi coachar studerande och sånt. Så det handlar lite om det här beställa leverantörsförhållandet, eftersom man oftast har externa utbildare, så finns det nog mycket där att jobba på också som anordnare i hur man liksom samkör med sina lärare runt klasserna. Liksom.
Ja, och studiemiljön har vi också pratat om. Det är kanske en del av det här med att behålla en studerande. Och vad man nu räknar in i studiemiljön vill säga, det är olika. Det är ju distans och det är är på platsutbildningar, och nu finns det några hybridvarianter där man är på plats fast på distans. Så att,
ja, om vi ska banka in någonting en gång till, så tycker jag att 2024 kanske kan vara året där vi tar bort etiketterna bunden och distans och bara skiter i det. För nu börjar det bli fånigt. Alltså nu är vi, det var gränsen vi egentligen baserat för flera år sedan där det fanns så mycket hybridformer. Men nu är det ju allting liksom typ hybrider. Och vad spelar studieort för roll? Alltså i senaste datan så står ju en tredjedel av alla utbildningar står som flera kommuner. Alltså de har orten flera kommuner. Och då är jag så här, varför ska de andra ha plats? Eller, ja, det finns myndighetstekniska skäl att ha kvar dem så, men det leder ju till att man tänker, alltså att anordnare också delar upp i, så här bedriver vi distans och så här bedriver vi på plats och så här bedriver vi hybrid eller ja, vad de nu heter. Liksom. Och egentligen så bör man titta på varje utbildning. Vad behöver den här utbildningen? Vilka former görs den här? Alltså, det finns inga facit. Det är inte så att på plats alltid är samma sak och att distans alltid är samma sak. Och, ja, jag tror att vi hamrar in beteendemönster i hur anordnare, hur lärare är, hur alla liksom roller är genom att ha etiketter. Så att jag är lite för att döda lite etiketter för att få mer... Det är likadant som det med lärarledda timmar. Sen vi började spela in podden, det pratades om i tidigare avsnitt också, att det liksom inte var sådana regler. Sen luckrades ju de upp, så att nu är det ju en pott för hela utbildningen, inte per vecka. Och där vill man ju också se fler såna här, liksom, att det rör sig mot ännu mer flexibla former. Det viktiga är ju att lärandet uppstår, eller att folk får jobb. Att vi har en hög verkningsgrad. Ska vi liksom koka ner hela YH så är ju verkningsgraden typ det enda som spelar roll.
Ja, och visst är det så att vi kanske till och med kan ta det här dynamiska ner på klassnivå för att hur utbildning ska genomföras. Ja. För att vi har ju sett att medbestämmande från de studerande har gjort att vi har fått bättre utbildningar. När medbestämmandet har inneburit att de får själva bestämma hur de vill ha sina lektioner. Om det ska vara på distans eller på plats. Eller hur mycket ska vara på distans, hur mycket ska vara på plats. Och då har det verkligen... Jag förstår att myndigheten inte kan ta ställning till en sån sak överhuvudtaget. Och jag vet att anordnare har ju fått jättestora problem. Men vi har ju massor med lokaler vi måste använda och betala för. Eller inte lokaler. Vi har inga lokaler. Så ni kan inte vara här på plats. Nej. Men vi har ändå sett att de klasserna blir ju ganska lyckliga och glada. Liksom, som får vara med och bestämma sådana grejer. Ja. När de väl är inne. Sen måste man ju i liksom marknadsföring säga, för vi tvingas ju till att det här är en på platsutbildning. Det här är en distansutbildning. Det måste ju de veta när de söker utbildningen. Och det förstår jag. Men ändå, när de väl är där och får vara med och bestämma så brukar det bli en annan sorts utbildning.
Ja, och då är vi också, bara för att ta det lite kort, då är vi tillbaka med etiketterna igen. Och då när man skriver typ distansutbildning, då tänker folk att de kan göra det på deltid helt plötsligt för att det heter distans. Om vi bara inte hade sådana etiketter så att vi istället pratade om hur mycket studietimmar, hur är det upplagt, ungefär hur mycket liksom flexibel tid och bunden tid har du. Liksom, alltså, när är du i, jag vet när jag satt med i myndighetens innovationsråd, det var ett jättekul projekt med massa anordnare och andra högskolor och sånt där vi pratade om det här under... Det var väl 1,5-2 år där projektet pågick. Då var ju en av de här grejerna som vi kom in på. Och jag vet inte om jag och några fler kämpade lite grann för att få diskussionen till att skit i bunden och distans. Låt oss prata mer om liksom synkront och asynkront. Eller realtid och icke-realtid. Alltså vilka tider är du bunden till att vara med ihop med andra? Och vilka tider äger du själv och planerar? För det är det studerande oftast behöver veta. De behöver ju veta, men under den här perioden så är jag i ett grupparbete och behöver vara mycket i realtid med andra människor. Här är jag mer egen studier, här är det lektioner och så vidare. Och jag tror att vi liksom förenklar det genom att prata om bunden och distans. Ja. Vi måste också nämna att vi i flera avsnitt har pratat om betygssättning och VG-nivå också. Det är vår andra krigsområde. Det förtjänar nästan ett till avsnitt igen, för nu var det ganska...
Men vet du, jag har liksom börjat i bakfickan på vår gemensamma utrymme här på vårt system. Så finns det en påbörjan sedan länge ett avsnitt som ska handla om betygssättning, tänker jag. Men jag har grävt i det där och jag försökt reda ut när bestämdes det att det skulle finnas VG. Och jag kom en bit, jag till och med hade mailkontakt med utbildningsdepartementet och sådär för att liksom reda ut det här. Och visst, man kan spåra det, men det är ganska flummigt.
Det är lite så här, det är liksom utredningar som har blivit beslutsunderlag där man inte riktigt ser hur det gick från det vad utredningen sa till att det blev beslutet heller. Så att det är roliga, vi pratar ju mycket om det här. Det här är en vanlig fråga som dyker upp när vi jobbar med anordnare och håller utbildningar och sånt där. Och jag håller ju mycket utbildning i att kursplaner och betygssättning och sånt där. Och det roliga är ju att ingen vill ju ha VG. Jag har aldrig sett på någon som tycker att det är intressant. Inte ens när jag pratar med personer på myndigheten eller med politiker. Alltså, vem jag pratar med så är det ingen som är så här, nej men VG är viktigt därför att. Alla är bara så här, men VG finns och det är jobbigt att ändra på att ta bort det. Så att jag är lite så här, ja.
Och så har jag sett någon koppling mot att, ja men för att matcha mot Europa, övriga Europa.
Det är ju det. Vi är ju i praktiken styrda av ett centraliserat europeiskt system. Det påverkar inte i superdetalj liksom YH-formen. Men det finns ju influenser hela vägen. Men det roliga är ju att eftersom verkligen ingen verkar tycka att det har någon nytta med att ha de här nivåerna, så är det ju spännande att vi liksom... Så att,
en del studerande tycker att det är en trigger förstås för att plugga på ännu hårdare. Så det så kan det ju vara. Och sen har jag pratat med någon arbetsgivare som tycker att men vi väljer utifrån det. När de tar LIA och så. Ja, okej, bra. Men, så det finns ju förstås olika vinklar på det här. Men jag försökte ju få igång en hashtag som hette... vad hette den?
Ej...
IHEJVG eller något sånt. Nej, jag kommer inte ihåg vad den hette nu ens.
Det var något fyndigt i alla fall, men ja, jag kommer ihåg den.
Den kanske man ska köra igång igen, se om det är någon som nappar. Det var ingen som nappade då överhuvudtaget, och det är konstigt, för det är inte det man hör när man är ute.
Men, nej, nu, ja, men det finns lite så här roliga.
På tal om att reda ut där, som ett sista litet ämne vad vi har gått igenom, så kan man ju använda nu för tiden alla de här rapporterna och sånt, kan man ju gå igenom det med vår kära kompis AI, och det har vi också pratat om, och det kommer nog ett avsnitt till om det så småningom, tänker jag. Det är intressant.
AI var väldigt uppskattat senaste avsnittet. Det blir nog mycket mer om det. Och lite olika vinklingar på det har vi fått förslag om efter det avsnittet också. Och det är överlag bara tack till alla som hör av sig. Det, ni, alla, eller, ni har blivit bättre, svårt att säga, men vi har fler lyssnare nu som hör av sig. Vi är ju ganska lättillgängliga. Det är bara att skriva på våra inlägg på LinkedIn, skicka ett mejl, lite var som helst, så får vi nog tag i feedbacken ändå. Det kommer lite mejl och det kommer kommentarer på LinkedIn. Och man kan till och med i Spotify så kan man typ skicka till oss direkt i podden. Det finns funktioner så att man kan liksom skicka in frågor och saker. Gör gärna sånt. Vi läser allt det där och saker influerar vad vi gör för avsnitt och sånt där. Så att, det är jättekul att fler och fler hör av sig med inspel. För då vet vi att det blir värdefullt för de som lyssnar. Liksom. Sen kommer vi alltid säga vår åsikt om saker, men temat är väldigt liksom påverkningsbart. Vi kommer nog inte rucka på vår integritet och i något läge säga vad någon vill att vi ska säga. Det är därför vi inte heller har tagit in sponsorer enda gång i podden heller. Vi har diskuterat det flera vänner också.
Ja, vi har fått förfrågningar.
Ja, med rätt typ av sponsorskap kanske händer, men vi är rädda för att det påverkar. Ja, alltså, vi har ju fortfarande vår åsikt. Och vi är ju liksom, vi kommer ju från ett perspektiv i grejerna, men vi vill inte gå ut och rekommendera ett enskilt grej. Vi vill prata om lärdomar och de förändras över tid. Jag lovar att om man lyssnar på alla våra avsnitt så har vi säkert sagt emot oss själva några gånger.
Alltså, ja, det vore konstigt.
Vi lär oss också nya saker. Ja. Och det är lite så vi vill att podden ska vara.
Okay.
Gärna med lite nya gäster.
Det är det att vi gör det här när vi hinner. Så att planeringen är ibland så där. Men vi har haft lite gäster då.
Jag vet inte hur det är inkofotat i ditt schema. För mig är det här inkofotat mellan liksom ett klassmöte och ett planeringsmöte. Så att vi hittade ju exakt 60 minuter här mellan två stycken. Och så bara, här spelar vi. Så att vi, Och det har flyttat runt. Den här podden har ju flyttat runt typ 5 gånger innan, på 3 dagar.
Precis, precis. Ja. Men vi hoppas vi kör 5 år till kanske. Vi får ju se. Vem vet.
Men hoppas vi på. Får vi ha så här, och då är min förhoppning att om 5 år så har vi inte VG kvar på yrkeshögskolan. Det kommer vi aldrig nå. Men det är, om vi ska liksom göra någon prediction som känns så här kul att följa upp, så tänker jag att om vi gör ett 10-årsavsnitt, då vill jag följa upp om VG har försvunnit. Det lär inte upp.
Nej. Men bra. Ja, vi får väl avsluta nu så att det inte blir för långt. Det blev lite extra långt kanske idag. Jag vet inte. Men det är så kul att prata om sig själv.
Ja, jag tror inte att det kom massa lärdomar i det här avsnittet ändå. Det har varit ganska bra många små summeringar och saker vi har pratat om. Så jag tänker att för de som inte har varit med och lyssnar i 5 år så kanske det var ett bra uppstartsavsnitt. Sådär liksom. Ja. Här är en liten recap på allting.
Då kör vi vidare då.
Ja, vi måste nästan avsluta med ett grattis till podden, tänker jag.
Ja, det gör vi.
Hej då och grattis till podden.